Hallå! Simon Blomqvist heter jag och härligt att få vara här och träffa er. Träffade några av er igår kväll och kommer få träffa några mer av er idag ser det ut som. Och för mig så känns det lite som att vara på hemmaplanen då. Jag är ju född och uppvuxen i samma län som ni. I Jönköpings län. Jag vet att ni angränsar till, visst är det Kalmar län. Men det är väl ändå på rätt sida ändå, tycker jag. Det känns skönt. Jag är född i Värnamo och sen så är jag uppvuxen först i Gällsammar och sen i Tonnö. Är det någon som känner till de små hålorna? Ja, med entusiasm också. En gång till. Härligt. Ja, det är bra. Och då känner jag mig, jag är ju från Uppsala just nu och man har ju känt sig lite i, får man säga, exilen, förskingringen sådär. Inte riktigt blivit förstådd hela tiden. Och kanske förstår ni mig lite mer. Ni märker att jag har ändrat dialekten lite, inte ren småländska, men jag är en salig blandning mellan lite uppländska, kanske något stockholmsdrag och småländska. Så vi får se hur mycket ni förstår mig, men jag förstår er i alla fall och det känns skönt att vara här. Och jag är här med min fru Helena som sitter där på andra bänken och vår son Elia är nere i, är det äventyret det heter, och testa på det. Och till vardags så jobbar jag som elevassistent på Livets Ords kristna skola och närmare bestämt deras anpassade skola eller särskola som man sa förr. Emanuelskolan heter den. Och fram till augusti i höstas så i 13 år har jag jobbat som ungdomspastor med tonåringar. Först 2 år bara och sen tonåringar, unga vuxna. Så i 13 år har jag jobbat. Men det är Korskyrkan i Uppsala. Eller Korskyrkan eller vad man säger, kyrkan. Men jag vill be en bön för jag har ju tänkt att jag ska predika lite och säga någonting som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta och vill säga till er. Så låt oss be tillsammans. Jag tackar dig Herre för din godhet. Jag tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för att du är här. Och jag vill stämma in i sången, låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Kom med ditt rike här och nu, mitt ibland oss, i våra liv. Och säg någonting till oss och gör någonting i våra liv. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Jag vet inte om du tänker så, men man skulle nog kunna säga att vi lever i kristider på ett sätt. I kristider med 4 K:n. Krig, kriminalitet, klimathot och kostnader. Och sen har vi ju tidigare haft, och kanske en liten del av det fortfarande, corona och covid. Det är ju, jag vet, det stavas med C men det uttalas med K. Och det har påverkat oss. Och jag vet inte, ibland kan man ju känna kanske, vad är vår värld på väg? Finns det något hopp överhuvudtaget? Och kanske har någon suckat, kanske särskilt under coronatiden. Varför behövde jag födas så jag var med om den här tiden? Men jag har tänkt lite så. Men också uppmuntras av tanken. Nej, men tänk om det faktiskt finns en tanke med att jag är just född i den här tiden. Att jag finns där jag finns just nu. För det kanske betyder att jag är specialgjord för den här tiden. Gud tänkte, vilka ska jag skicka till den här tiden? Och sen sände han mig, så sände han er. Tänk om ni finns här som kyrka, och är det frikyrkan ni heter i Mariannelund och den här byggnaden heter Centrumkyrkan. Tänk om ni finns här för en anledning. Att Gud har liksom utvalt er för en tid som denna. Och jag tänker då bland annat på Mordekais ord som han gav Ester i Esters bok kapitel 4:14 där han säger så här till henne, kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Hon var i en verkligen kristid, men det var en uppmuntrande tanke. Kanske var det en stund för denna som du blev drottning. Så tänk om Gud har planerat att du finns här i den här kristiden just för en anledning. Och jag tror sådana här osäkra tider, det är smashläge för Guds församling. Det är guldtider, guldläge på något sätt. För du har ett hopp att ge de som inte har ett hopp. Du har ett fantastiskt budskapet som vi kallar glatt budskapet evangelium att ge människor. Och du känner den bästa man kan känna, Jesus, som människor behöver få möta. Och genom Guds nåd så har du också hjälp att ge den som har behov. Och idag har jag valt temat, eller rubriken, ge det ni har i en tid som denna. Och jag ska utgå från en text som man kan, en del kanske har hört. Det kanske inte är något ni alltid läser eller man alltid predikar över, även om det finns predikning över det. Men Andra Kungaboken, kapitel 4, vers 1-7 ska jag utgå ifrån. Och sen väva in lite annat också. Står det så här. Hustrun till en av profeterna kom till Elisha och klagade. Min man, din tjänare är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Nu kommer en fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisha frågade, vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Herre, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Elisha sade, gå runt till alla dina grannar och låna ihop kärl, så många kärl du kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efterhand som det fylls. Kvinnan lämnade honom. Hon stängde igen dörren om sig och sina söner. Det räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var fulla sade hon till en av sönerna, ta hit ett kärl till. Men han svarade, det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. Kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för honom vad som hänt. Gå och sälj oljan, sade han till henne. Och betala din skuld. Det som blir över ska du och dina söner ha att leva på. I den här texten så får vi möta profeten Elisha som får vara med och utföra ett under med Guds hjälp. Och Elisha är en elev och lärjunge till den lite mer kände profeten Elia. Och Elisha, när han, om vi läser om hans under, så är det ofta vardagsunder som är konkret liksom. Det möter konkreta behov, nöd mitt i vardagen, hjälper utsatta människor. Det får han ofta vara med om. Och i den här texten så får han möta en kvinna som verkligen har en utsatt situation. Hon är en änka för hennes man har dött. Och hon får själv ta hand om två söner och försörja dem. Och som inte det vore nog så hade hennes man en skuld. Det verkar vara en gudfruktig bra man, men han hade ändå en skuld. Och den var hon tvungen att betala tillbaka. Hon hade inte det som krävdes. Hon hade inte pengarna för att göra det. Och därför riskerade hennes söner att säljas som slavar. Det var liksom en nödlösning på den tiden. Om man var skuldsatt så kunde man arbeta av sin skuld som en slav eller som en tjänare. Men hon ville inte det skulle ske, så hon bad Elisha om hjälp. Hon hade verkligen stora behov. Och vad ser vi för behov runt omkring oss? Ser vi behoven? Ser ni behoven här i Mariannelund eller i vårt land eller i vår värld? Ser vi de kroppsliga och materiella behoven som människor kan ha? Ser vi de själsliga? Ser vi de andliga behoven som finns? Den här kvinnan, hon var ekonomiskt skuldsatt. Hon hade en ekonomisk skuld. Men det finns ju också människor som kan ha en andlig skuld. Som i behov av Jesus och hans nåd och förlåtelse. De kanske inte inser det, men de behöver det. Ser vi behoven runt omkring oss? Och jag tror att flera av er har säkert känt det där ibland, att när man möter en enskild människas behov eller hör på nyheterna på något sätt eller tar del i sociala medier och allt flöde som kommer av behov i världen, så kan man känna sig ganska nedtyngd. Och man kan känna vanmakt och undra, vad hela friden kan jag göra åt det här? Och man vet inte vilken ände man ska börja i. Man kan känna sig oerhört fattig på något sätt. Och den här kvinnan, hon hade ju verkligen behov. Och hon ville rädda sina söner från att hamna i slaveri. Men hon var fattig, hon hade inte det som krävdes. Och kanske kände hon igen sig i Elishas ord, och kanske gör vi det också. Men kanske med en annan betoning. Där han säger, vad kan jag göra för dig? Och vi kanske tänker, vad kan jag göra för dig egentligen? Men Elisha hade inte bara en fråga, utan han sa någonting till henne. Säg mig vad du har i huset. Och det tror jag var ett viktigt budskap till henne. Och jag kan tänka mig att Gud vill säga dig det till er idag. Vad har ni i huset? Vet du, Gud frågar inte efter vad du inte har. Han frågar, vad har du för någonting? Vad kan du ge? Vad har ni här i församlingen? Vad har ni av materiella, ekonomiska, lokal och så vidare som kan möta människors behov? Och vad har ni av, kanske det viktigaste, vad har ni av människor? När det gäller gåvor, talanger, intressen, erfarenheter, kunskaper, utbildning och så vidare. Vad har ni av etnicitet och olika åldrar som också kan vara en ingång in i människors liv? Hör ni vad jag säger? Gud frågar inte efter vad ni inte har. Han frågar, vad har ni? Vad har ni att ge för att möta behoven? Och det upplever jag också, att det är en fråga som finns lite varstans i Bibeln. Jag tänker på Mose bland annat. Gud hade sett och hört Israels folks rop i slaveriet, och han vill sända Mose som en befriare. Och vad gör Mose då? Jo, men då tänker han ju på allt han inte kan och inte har. Jag är ingen bra talare. Och vad han än kunde komma på för ursäkt och ursäkte. Men Gud frågade sig inte efter det. Han frågade, vad har du i handen? Och det han hade i handen, det var en stav. Och en stav skulle Gud använda. En stav är ju ingenting, kan man ju tycka, eller hur? Men en stav använde Gud som ett tecken inför slavdrivarna, inför Israels folk. Staven kastades på marken och det blev en orm. Den fördes över Egyptens vatten, det blev till blod. Staven användes för att dela ett hav. Gud använde det som Mose hade. Och jag tänker också på i Matteus evangeliet och Jesus. När han säger så här. Det gör mig ont om folket. Det har nu varit hos mig i 3 dagar och har ingenting att äta. Och lärjungarna då, de undrar, vi är i ödemarken. Hur hela friden ska vi få tag på bröd? Hur ska vi kunna mätta de här? Men Jesus frågade inte efter vad de inte hade, utan han frågade, hur mycket bröd har ni? Och då sa de, vi har 7 stycken och så har vi några fiskar. Ni tänker ju att det är 5 bröd och 2 fiskar, men det är faktiskt 2 brödunder i Matteus evangeliet. Så det här är ett av de här på hedningarnas område. Nej, de hade bara 7 bröd och några fiskar. Och de som de skulle mätta var 4 000 män förutom kvinnor och barn. Hur i hela friden går det ihop? Jo, när vi lämnar det till Jesus, då går det ihop. Och Jesus tog det som de hade och han mättade behoven. Och han mättade mångas behov. Och vi har ju det här brödundret också i Johannes evangeliet. Där nämns det också att det var en pojke som hade matsäck. Och då var det ju till de här 5 000 männen. Och man kan tycka en pojkes matsäck, det hjälper ju inte någonting. Och kanske hade de andra också en matsäck med sig, men de kanske tänkte det här hjälper inte. Men en pojke, han fattade. Jag ger det jag har. Han kanske inte tänkte så mycket, han bara gav det han hade. Ibland är barnen faktiskt större förebilder för oss än vad vuxna kan vara. Han gav det han hade och Gud gjorde undret, Jesus gjorde undret när han gav det. Så Gud, han frågar inte efter vad vi inte har. Han frågar, vad är det vi har? Och kvinnan, hon hade olja och det var det hon fick använda. Men jag vill skruva lite till på det här, för att det kan ju vara så att att du är här som känner att du inte har något i dig själv. Du är verkligen fattig. Du har inga gåvor. Du har kanske dålig självkänsla och känner att men jag kan inte bidra med någonting till någon. Eller kanske du ser dina brister, din synd och tänker jag kan inte bli använd av Gud. Men vad jag har lärt mig, det är att Gud kan använda alla människor. Jag tänker bland annat på när jag bodde i Stockholm i 2 år när jag pluggade till pastor. Och då hade jag en granne där som var väldigt irriterande. Han var kristen dessutom. Hade inga sociala hämningar överhuvudtaget. Han var helt fri när det gällde det, kan man säga. Och det är en fördel att ha sociala hämningar faktiskt, lite grann i alla fall. Han hade inga sociala hämningar. Och sen dessutom var han mytoman. Han trodde säkert på sina berättelser, men de stämde ju inte. Han lånade pengar hela tiden, betalade sällan tillbaka. En gång lånade han min mobil, han fick det. Men när jag kände, nu har du talat tillräckligt i den här mobilen, och jag försökte säga det till honom, då låste han in sig i sin lägenhet och pratade en bra stund efter det. Och jag blev irriterad på honom många gånger. Samtidigt så tror jag faktiskt att Gud använde honom lite grann. För att vi hade en granne som hette Micke. Han trodde inte på Jesus. Och jag och även en annan pastorstuderande som också var granne som hette David. Vi var lite försiktiga av oss. Och kanske inte hade pratat så mycket om tro och sådär med Micke. Men den här grannen som var så yvig och frimodig och inga sociala hämningar. Han talade om sin tro vitt och brett och det hjälpte oss att våga lite mer. Och vi förstod att den här Micke är mycket mer intresserad av kristen tro än vad vi trodde. Så Gud använde den här yrvädret. Gud kan använda vem som helst. Jag säger inte att man inte ska jobba med sitt liv. Han och omgivningen hade mått mycket bättre om han hade jobbat med sitt liv. Och tagit tag i allt det här med pengar och sådär. Men Gud kan också använda människor mitt i bristen. Och jag har ju förmånen att jobba på en särskola, en anpassad skola. Och där lär man sig verkligen om det här med synen på människor. Jag tror att en del kan lätt döma ut sådana elever som har olika funktionsvariationer. Och man kan tänka, vad kan de bidra med till samhället? De kanske inte kan prata, kanske inte har så stor förmåga att röra sig. Men jag har lärt mig att varje människa kan faktiskt ge något. Och jag tänker att även den som kanske inte har någon funktion överhuvudtaget. I samhället kan den ses som en belastning. Men jag tänker att bara att finnas vittnar ju om en fantastisk skapare. Och att vara beroende av en annan människa är ju också ett fantastiskt och viktigt vittnesbörd. Att egentligen är vi alla beroende av människor, men framförallt av Gud. Som du känner här, vad har jag att ge? Du har någonting att ge. Alla människor har någonting att ge. Innan jag går in för landning så vill jag lyfta fram en grej till. En viktig ingrediens som kvinnan fick upp ögonen för. Som Elisha visade henne, änkan i hennes svåra situation. Och det var att hon skulle även låna kärl av sina grannar. Alltså hon behövde ta andras hjälp. Det var inte bara så att hon skulle ta där hon hade oljan och sen var allt klart. Nej, utan kärlen så hade hon inte kunnat få oljan. Och utan oljan då tillsammans med kärlen, så hade hon inte kunnat möta behoven. Hon behövde andra människors hjälp. Och det där är både dåliga och bra nyheter faktiskt. Allt hänger inte på dig. Och det kan vara en väldigt dålig nyhet för våra egon ibland. Jag har tänkt tillbaka så här på mina 13 år i Korskyrkan som ungdomspastor. Och tänkt så här, vad har man fått betyda egentligen för, ja, men att människor kommer till tro kanske när de har gjort det, eller växer i lärjungaskap eller ledarskap, och försökt tänka på det där. Och det har varit väldigt svårt att se att det är bara jag som har varit betydelse för det här. För det har alltid varit någon annan som också har varit involverad i detta. Ja, det är hopplöst. Man kan inte glänsa själv liksom. Och det fattar ni ju. Det är ju precis så det ska vara. Och kanske ni kan tänka här också i ett sammanhang att ofta är ju massa människor involverade i att behov blir bemötta, att människor kommer till tro och växer i lärjungaskap. Och det är så det ska vara, för det här, att möta behoven, är inget ensamprojekt. Det är det faktiskt inte, utan vi är en del av någonting större. Gud kallar enskilda, självklart, men han vill kalla ett folk framför allt. Och det är också en god nyhet, för då hänger, du är viktig, men allt hänger inte på dig. Behoven är stora, men om man får hjälp av andra så blir det så mycket lättare att möta behoven. Och man kan tänka på, jag tänker på det här i första Korinthierbrevet 12, Romarbrevet 12, Efeserbrevet 4, så står det om andens nådegåvor och tjänstegåvorna. Och det kan man ju tänka, läsa väldigt individualistiskt på något sätt, att nu är det mina gåvor, jag ska göra detta utifrån min gåva. Men i de sammanhangen så står det också om Kristi kropp, om församlingen. De här gåvorna ska ju vara i funktion i Kristi kropp, kompletteras av andra. Tillsammans med andra så ska behoven mötas. Och Kristi kropp tycker jag är en fantastisk bild på församlingen, för det tänker jag handlar också om att vi är Jesu representanter. Och det är man inte själv. Ingen människa kommer, ja, men, oh, det kan vara ganska brutala bilder. Sådär, men alltså en arm funkar ju inte särskilt bra på egen hand. Den behöver kroppen. Och man ser inte hela kroppen om man bara ser en näsa eller arm. Man behöver alla. Och människor ser först Jesus fullt ut och kan bli bemötta av honom fullt ut när kroppen är samlad och kroppen fungerar tillsammans i Kristi kropp. Så tänk om det finns en tanke med att just du, just ni finns i den här tiden. Ser du behoven runt omkring dig? Och vad har du att ge? Ge det till Jesus, så vill han använda dig oavsett vem du är. Och du får ta hjälp av hans kropp, hans församling. Och behov kommer då kunna mötas i Mariannelund, i Sverige och i världen. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att vi får ge det vi har i en tid som denna. Vi behöver inte ge det vi inte har. Jag ber för den som kanske känner dålig självkänsla och tänker, vad är det jag har att ge? Vad kan jag bidra med? Jag ber att du ska få lyfta upp den och att den får se sina gåvor och vad den har att ge. Jag ber för den som kanske har gjort mycket på egen hand. Jag ber att den ska få upp ögonen för just vikten av att göra det tillsammans med kroppen, tillsammans, så når vi längre. Jag ber för församlingen här att man ska få se behoven, och man ska få också med frimodighet se vad man har och vad man kan ge vidare. Jag ber för den som också har ett stort behov själv. Jag ber att du ska få komma med det där efterlängtade bönesvaret och lyfta upp den personen. Och kanske är någon som inte tror på dig här, men har börjat få upp ögonen för att det finns någonting mer än sig själv i tillvaron. Jag ber att du ska få möta den personen. Du ska hjälpa den på sin vandring med dig, mot dig, med sina frågor och funderingar. Tack för att du är med oss alla. Amen.